Att veta att man ska dö av Anna-Greta Wite. Att jag ligger och är lycklig för att jag snart ska dö är naturligtvis grymt, om man ser det så. Jag är ju inte ensam. Konstigt nog, sådan som jag är, har en del människor fäst sig vid mig och jag vid dem. Och det finns blodsband också, sega som navelsträngar, sprutande blod när de måste skäras. Men det är väl alltid de levande som blöder, lider och läks. De kan inte förstå hur jag kan vara så lugn. Och jag kan inte förstå hur jag skulle kunna vara annat. Jag har upplevt lugn förr, olika slags lugn. Den momentana tillfredsställelsens lugn. Trötthetens lugn med dess starkt kroppsliga underlag. Sömnbehovet. Likgiltighetens tunga, negativa lugn. Men detta är ett nytt lugn. Fullt av klarögd tacksamhet. Detta är väl vad som kan kallas eufori. Professorn var uppriktig emot mig, fast det farliga ordet givetvis inte nämndes och fast han inte gav mig någon bestämd tidsgräns. Och nu ligger jag här och kan inte fatta varför det egentligen känns nytt. Gränsen har ju alltid funnits. Så tillvida har ingenting förändrats. Men jag har aldrig sett den så tydlig och så vacker och så nära. Så nära. Eufori. Gunnar Ekelöfs sommarnattsdikt. Allt som var outsägligt och fjärran är outsägligt och nära. Och längre ner, slutet. Och att det porlar inom mig av renaste lycka. Konstigt att tänka sig att det en gång smakade gott att äta. Till och med kändes det ju väsentligt, för att inte säga sakramentalt. Jag minns ett par utsvultna kvällar när jag varit ute och knatat eller vandrat i okända landskap och glömt ta matsäck med mig. Det smutsiga kaféet hade gudskelov inte stängt än. Det var som en öppen famn och den snabbt stekta potatisen helig som oblat. När jag skickar ut mina orörda brickor känner jag mig underligt oberoende och ensam. Ensam på en vådlig väg. Vägen till det immateriella. Den lilla, runda, vänliga sjuksköterske eleven har slutat tjata. Hon är fortfarande vänlig, men tyst och lite avståndstagande. Kanske är hon en aning skrämd. Hon tycker troligen att jag åtminstone borde se ledsen ut. Jag ligger och läser igenom vad jag har skrivit. Är det här självmordspropaganda? Nej, det kan jag inte tycka. Om någon har missförstått mig, säger jag för andra gången, till denna gräns tvingar man sig inte fram. Man kommer mjukt. Låt mig säga ödmjukt. Kommer eller förs. Smärtorna har blivit så pass starka att jag måste inrikta nästan hela jaget på att hålla avståndet mellan mig och dem. Sen blir det intervaller när jag slipper spänna mig längre. Då rinner orden mjukt och enkelt, som om de tacksamt stått och väntat och nu lugnt träder fram. smärtans lilla novis. Det bortskämda barnet som ännu skriar, fordrande och med otrolig naivitet. Nej, detta kan inte hända. Någon måste komma och ta ifrån mig det. Jag orkar inte, jag uthärdar inte, jag överlever inte. Jo, det kan hända. Och det händer. Och ingen kommer. Och jag orkar, uthärdar och överlever. Och först är allt en svart förvirring, som när man snurrar runt ett kaleidoskop. Sen faller det nya mönstret långsamt ut i livets röda färg, den samma som förut. Men mönstret är klarare och enklare. Så enkelt som jag aldrig själv skulle kunnat göra det. I det mönstret saknar smärtan betydelse. Den är ett praktiskt problem. Varje försök att romantisera döden är ju i förväg dömt att bli en antiklimax. Eftersom döden alltid är oerhörd i ordets egentliga osentimentala mening. Visst är det rörande med de många blommorna i sammanhanget, men sällan har rosor sett så menlösa ut. Blommor, musik och ljus. Livets symboler in i det sista. Ett lux perpetua luceat eis. Ty vi tänker fortfarande i våra levande sinnens formler. Det kan väl aldrig vara så att vi istället äntligen ska få lysa själva. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer. Jag har alltid haft skamkänsla för att jag betett mig så olika mot olika människor. Upplevt detta som en falskhet. Nu, plötsligt, är jag lika. Ängslan är borta och inga masker behövs. Varför jag alls skulle skämmas förstår jag inte längre. Man har allt krånglat till det för sig i onödan. Och det sannaste man någonsin sa om sig själv, det sa man ju inte ens. Det viskade man bara. Halvhögt, onödigt, saligt, mot någons hjärta. Jag tror jag vet hur det var att sova på den tiden då det ännu fanns nattvakter som ropade ut väktarna. Man låg sömntung och varm mellan grova lakan. Gatorna var mörka och lugna. Man hörde det trygga slentrianmässiga ropet om vad klockan var slagen. Man kände rösten och tonfallen och man visste någon vakar, någon håller reda på tiden. Och så föll man in i den fullständiga sömnen igen. Aldrig att man blev störd av nattvakten. Han bara bekräftade natten, vilan och tryggheten. Så vilar jag nu. Kanske ropar ingen ut väktarna, men det är räknade, tryggt och riktigt.